Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Ni lyssnar på Inside Hockey med mig och Fabrin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com. Och i veckans avsnitt, Peter, det är väl inte mer än logiskt att starta med Stanley Cup-finalen som ju precis har dragit igång här. Och jag vet inte vad du hade för förväntningar på den här bataljen mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights, men baserat på hur de har tagit sig genom slutspelet och vilken hockey de har stått för, så hade jag tänkt mig tillknäppt, målsnålt, riktigt starka målvaktsinsatser, defensiven först. Och så får vi se exakt raka motsatsen i match 1 här.
Ja, det kändes lite som Vancouver, Calgary eller någonting där i omgång 79 ett tag. Men nej, man får ju se det för vad det är ändå. Det är ju två lag som kan vinna matcher på många olika sätt. Jag tycker ändå att Carolina som förväntat kom ut med en jäkla fart. Det är också så de gör det här första målet direkt liksom i matchens inledning. Och Ehlers trycker ju sen dit 2-0 också på ett friläge där man ser liksom att det här är ett lag med speed i precis alla lagdelar. Och det kändes någonstans där som att det här blir väl en enlig hemmaseger. Men vi fick också se precis det som har gjort att Vegas Golden Knights befinner sig i den här finalen, att de aldrig ger upp. De jobbar lugnt och metodiskt sig tillbaka in i matchen, och det är som att de liksom, de blir aldrig nervösa eller stressade, utan de vet trygga i förvissningen av vad som har hänt tidigare det här slutspelet, att de kan komma tillbaka och vinna. Det var ju precis det vi fick se.
Ja, precis. Och det vi fick också se var ju två väldigt ihåliga målvakter. För både Fredrik Andersson och Carter Hart har ju varit briljanta stundtals i slutspelet. Men det här var ju, det var inte mycket att rapportera hem kring deras insats i den här matchen. Jag tror Anderssons räddningsprocent var en bra bit under 70, eller under 80, och Carter Harts var väl strax över 80. Så att det var ju två riktigt bärsa insatser från deras sida.
Jag minns, jag satt och tittade, de zoomade in Carter Hart precis innan de släppte pucken och han tog på sig masken och sådär. Jag satt där i soffan och tänkte att fy fan att vara honom just nu, vad nervös han måste vara. Alltså kliva in som målvakt på bortaplan i din första Stanley Cup-final och veta att nu kommer en onslaught här, första 5 minuterna kommer de att köra så in i helvete. Och så kommer Nikolaj Ehlers in i en 2-mot-1 20 sekunder in i matchen och du släpper den pucken. Sådär, fy fan vilken uppförsbacke. Jag hade ju fått scenskräck och bytt ut mig själv direkt efter en sån grej. Och det sätter väl någonstans standarden här lite grann, ska vi gissa. Det är två målvakter som liksom inte pallade trycket i den här tryckkokaren som ju Lenovo Center i Raleigh är. En gammal gisten arena med ett jäkla drag på läktarna. Jag skulle väl gissa att vi redan här på torsdag kommer att få se två målvakter som är betydligt bättre.
Ja, precis. För Carolinas del, till viss del, påminner det väl om den här första matchen mot Montreal Canadiens när de bara, deras försvarsspel och målvaktsspel havererar helt oväntat, får man säga. Lite samma var det väl här, men här var det väl egentligen lika åt båda hållen, att det var inget lag som lyckades hålla sin defensiva struktur på samma sätt som de gjorde i större delen av framförallt konferensfinalerna då. Men nej, jag tror som du, alltså får Rod Brind'Amour och John Tortorella sätta tänderna i det här ordentligt, så får vi nog se en tät 2-1 match till ändra laget i nästa drabbning här.
Ja, nej, för det där narrativet man hade till Carolinas försvar i den första matchen mot Montreal, det funkade ju inte här. Då hade de ju liksom legat och vilat i 12 dagar medan Montreal hade spelat match 2 dagar tidigare. Och det var ju inte fallet här, för jag menar, Carolina spelade ju så sent som i fredags. Det var ju snarare Vegas som hade suttit och vilat lite grann. Så att jag vet inte riktigt. Jag tror helt enkelt det här är två lag som, jag tror vi kommer att få se en väldigt jämn serie. För att det här är två lag som kan hantera varandra. Och jag tror att du har helt rätt i det, att vi kommer att få se betydligt tajtare matcher. Alltså, Jag vet inte, ska vi gå tillbaka till 1989 och Stanley Cup-finalen mellan Calgary och Montreal, där båda coacherna, det var väl då Terry Crisp på ena sidan och vem var det i Montreal 89?
Jacques Demers kanske?
Nej, det var det inte. Det var han med mustaschen. Pat Burns, va?
Pat Burns var det då kanske. Mm.
Ja. Och båda två hade väntat sig liksom en tät och hård och fysisk och tillknäppt tillställning, och så stod det 2-2 efter 5 minuter eller någonting. Det kan bli så här ibland när man bygger upp förväntningar inför en Stanley Cup-final. Jag tror som sagt att vi kommer att få se framförallt två målvakter som kliver ut och är mycket bättre. Men också så här, inför, hade inte du också väldigt svårt att tippa den här serien? Jag känner som att varje match här så kommer det vara ett nytt scenario, och det kommer vara väldigt svårt att förutse varje enskild match i den här serien.
Jo, jag gissar att vi båda fick väl vara med i Per Bjurmans stortips där i Sportbladet. Jag har tyvärr inte hunnit gå in och läsa alla tips själv, men exakt, jag satt och slet lite håret där och vilket lag jag skulle välja. Och det är ju så här också, om jag ska vara helt ärlig, jag har verkligen noll sympatier för ändra laget. Alltså det är så här, Carolina för mig, det är ett ganska grått gäng trots deras framgångar på senare år. De känns som robotar för mig. Alltså jag tänker lite så här, Sovjetunionen på 80-talet fast på ett negativt sätt. Och Vegas Golden Knights har väl blivit lite så här, man har någon slags hatkärlek till dem på grund av liksom hur illa de hanterar saker och ting där. Vare sig det gäller coacher eller spelare, de har ju bevisligen lyckats väldigt bra med sin känslokalla, ja, men den attityden de har, men det är samtidigt svårt att känna sympati för den sortens verksamhet. Men så det var mest det jag kände, att annars kan man ju tippa lite med hjärtat, men jag kände att jag hade inget hjärta att tippa med här.
Nej, så är det ju, och det är ju också tyvärr, det måste vi ju lägga korten på borden och erkänna, det är ju en final som rör upp väldigt lite känslor totalt sett i, alltså om du tittar på tv-ratings och liknande, så det är ju ingen drömfinal för NHL. Visst, det är klart att de är väldigt nöjda med sitt beslut att släppa till en franchise i Vegas, det har ju varit en jättesuccé för, inte minst för staden Vegas, men alltså i Kanada har ju många redan tonat ut lite grann, och jag menar utanför Raleigh och Vegas så berör ju den här finalen inte särskilt mycket. Visst, du har ett narrativ med, ja, du har danskarna, det är jätteroligt. Det gör ju inga tv-ratings. Du har liksom så här, jag har en massa Toronto-fans som sitter och håller eller inte håller på Mitch Marner. Där finns en liten diskussion. Men tyvärr så är väl detta en Stanley Cup-final med, som riskerar att ha rätt trötta tv-ratings.
Ja, faktiskt. Det känns inte som att den här kommer att gå till historien som någon av de åtminstone känslouppstyrda finalerna. Men samtidigt, jag menar, det var ganska publikfriande hockey här i alla fall, får man säga, tack vare att lagen inte levde upp till sin defensiva storhet. Men
det kan man ju bryta in och säga direkt, att det var ju en jäkligt kul match att titta på. Betydligt mer, alltså Stanley Cup-finalmatcher är ju inte alltid superunderhållande om man ska vara ärlig. Men det var ju verkligen den här. Det var fram och tillbaka och alltså, Carolina kom igen och kvitterade. Och så här, det var en jäkligt kul match att titta på. Och det är ju två lag som har potential att bjuda på en rätt gnistrande show. Så att rent underhållsmässigt så behöver ju det här inte alls vara en dålig final, absolut. Även om såklart, vänd på det då, Colorado-Montreal, då hade det varit en helt annan grej attentionmässigt i Nordamerika.
Verkligen. Du nämnde ju Mitch Marner där, och vi fick ju se prov på hans och William Karlssons helt fantastiska kemi igen. Det var väl 3-2 målet där när Vegas lyckades vända. Det var ett samarbete de två emellan, och det är just där har vi ju i alla fall en svensk, ja, det är klart Rasmus Andersson finns ju också, dessvärre inga svenskar i Carolina då som är med och spelar här i alla fall. Men William Karlsson och Mitch Marner, det där samarbetet, ja, det tycker jag var riktigt läckert alltså.
Ja, men verkligen, och de hittar ju varandra, och jag menar, William är ju väldigt duktig på att placera sig rätt och otroligt stark i positionsspelet, så att vi har ju pratat tidigare, ja, i förra veckans avsnitt var det väl om just den kombon här, eller för 2 veckor sedan, och det är ju inget snack om att de, jag menar, så här, man får den Man hittar en lekkamrat till, till alltså när William Karlsson kommer in och blir lite grann som ett nyförvärv i det här laget. Och man får ytterligare mer bredd i kedjorna utan att behöva offra en utpräglat offensiv spelare. Det är klart att det är också en väldigt besvärlig kedja att spela mot. Eftersom den är bra i både defensiven och offensiven.
Och avgörande målet står ju alltså Tomáš Hertl för Tjeckien där. Det var väl bara någon enstaka minut kvar av tredje perioden när han trycker dit segermålet. Och han har haft en ganska medioker säsong får man säga med hans mått mätt. Var riktigt blek i OS och har fått ganska mycket kritik. Men Stanley Cup-finalen är rolig på det sättet för att syndabockarna kan ju bli hjältar ganska snabbt i såna här tillställningar. Och Mitt bästa minne av Tomáš Hertl, du kommer säkert ihåg den här Peter, men det var ju när han var rookie och gjorde 4 mål mot New York Rangers. Så Joe Thornton hördes ju i omklädningsrummet där. Tomáš Hertl blev intervjuad, han hade väl dessutom avslutat Henrik Lundqvists reservmålvakt vid tidpunkten Martin Birons karriär där, för att jag tror att San Jose vann mot Rangers med 2-siffrigt den där matchen, och efter det där så tror jag att Martin Brond bestämde sig för att nej, det här får vara nog för mig, jag lägger av. Men i alla fall, kommer du ihåg den här klassiska uttalandet från Joe Thornton efter att Hertl hade gjort 4 mål mot Rangers?
Ja, det faller på mig som bor utomlands och inte kan bli stämd för radionämnden och återge det citatet då, antar jag. Så att Joe Thornton sa ju, om jag inte minns helt fel, så var citatet ungefär så här: If I got 4 goals in my first NHL game, I'd have my dick out stroking it.
Jag tror han sa, han använde inte ordet dick, men något liknande, någon eufemism där i alla fall.
Det var det. Och han menade, kan jag lova dig.
Precis, jag tror det var ju liksom inte... Det var ju någon journalist som återgav det. Det var ju liksom inte on the record egentligen. Så det var väl därför det blev lite storm kring det. Att han hade sagt det bara i förbifarten. Men känner man Joe Thornton rätt som den spelaren var, så tog han det med stoiskt lugn liksom.
Ja. Ja, kul med en spelare som heter lite kuriosa där faktiskt. För att i början på matchen så kom min son förbi och tittade på Hertl. Och så bara, vad är det för en klubba han har? Såg ut att vara någon ny prototyp av något liknande från CCM eller Warrior eller liknande, så jag var inte riktigt säker. Och så tittade jag på den här klubban, aldrig sett en sån klubba förut. Ilsket rödsprayad i botten med någon logga på, så jag var tvungen att texta Robban Saring som är marknadschef på CCM och fråga honom, vad är det för klubba Hertl lirar, någon ny prototyp? Nej, det är tydligen så att Hertl har i många år spelat med CCMs gamla RBZ-klubba som var sprayad röd i botten. Men nu har de slutat tillverka den klubban, för den är ju, det är många, många år sedan den klubban fanns. Så att då har Hertl istället tagit en CCM Jetspeed FT8 och sprayat den själv, för att han tycker det är viktigt att klubban är röd nere i botten. Det är viktigt för honom. Många duktiga målskyttar har lite sådana här tics för sig med sin utrustning, och jag tycker det är kul att Hertl fortfarande kan vara den spelaren han är. Och det är ju en spelare, vad är han nu, han borde väl vara en 33-34 år någonting.
Ja, han är född 93.
Ja, precis. Och jag menar, när jag tittar på honom, alltså, han ser ju precis lika bra ut som han gjorde i San Jose liksom, när han klev in i ligan med storm, och tycks ha samma energi och samma näsa för målet. Så att det är kul att veteranerna fortfarande är med och lyser upp NHL.
Ja, verkligen. Du, vi släpper Stanley Cup-finalen lite grann och går in på någonting desto tråkigare. Vi fick ju beskedet här förra veckan, Peter, att Claude Lemieux, en spelare som såklart var väldigt central i NHL när du och jag växte upp i våra sena tonår, framförallt kanske, att han har gått bort 60 år gammal, tagit sitt eget liv till råga på allt. En otrolig tragedi givetvis, och en bortgång som lämnar väldigt många frågor efter sig av förklarliga skäl. Men jag tänker vi ska försöka minnas Claude Lemieux lite grann här, och det är väl kanske framförallt som spelare som vi minns honom, och som radarpartner till Peter Forsberg. Det var ju en fantastisk kedja där slutet på 90-talet, kanske framförallt 96 när de vann Stanley Cup efter den där sweepen mot Florida Panthers i finalen. Men kedjan där med honom, Peter Forsberg och Valeri Kamensky. Claude Lemieux, vad är det som kommer upp för dig när det namnet kommer på tal?
Ja, alltså, jag befann ju mig dessutom i Montreal när det här kom ut. Om det var under fredagen eller lördagen minns jag inte. Det var nu i helgen i alla fall när jag befann mig i Montreal. Och givetvis var ju, alltså, jag menar, Claude Lemieux började från Quebec och vann ju Stanley Cup med Montreal Canadiens under sin första säsong i ligan. Naturligtvis en stor profil i den stan, och det var nästan lite overkligt. Alla bara, vad fan är det som har hänt? För att bara 3 dagar tidigare så hade han ju varit i Bell Center och varit fackelbärare. Om det var Canadiens, om det var match 3 eller vad det var. Så jag menar, då blir det alltid så här, vad är det som har hänt? Och sen tog det ju någon dag under helgen där innan det kom fram vad som faktiskt hade hänt, att han tog sitt liv. Så det var en ganska surrealistisk upplevelse här, att befinna sig just i Montreal när det här hände, med så många som liksom bara inte riktigt kunde fatta det. För det var ju en spelare som, han har ju uppnått legendarstatus egentligen i alla klubbar han har spelat. Jag vet inte, kanske inte Phoenix, men jag menar, han vann ju Stanley Cup med Montreal. Han vann Stanley Cup med Devils under 2 sejourer i den klubben där, och han vann Stanley Cup med Colorado Avalanche. Så att det är ju liksom en spelare som inte någonstans har gått obemärkt förbi. Och lika illa omtyckt och vårdslös och brutal som han var på isen, lika omtyckt verkar han ju ha varit utanför isen hos väldigt många man pratar med. De intervjuade Fredrik Andersen här till exempel igår inför Stanley Cup-finalen, och Claude Lemieux var ju Fredrik Andersens agent. Och han hade faktiskt frågat Fredrik inför den här matchen, liksom tredje matchen, att är det okej att jag gör det här, går ut och bär flaggan och så vidare, trots att jag representerar dig som står i mål på andra sidan, liksom. Så att jag menar, det verkar ju vara en människa som har haft andras bästa för sig i mångt och mycket.
Ja, verkligen. Man har blivit berörd av de här historierna som har kommit ut efteråt. För ja, som Peter är inne på då, så Claude Lemieux gick vidare efter sin långa karriär och blev spelaragent och har ju representerat väldigt många stora spelare. Du har ju dels Fredrik Andersen, men du har också flera svenskar. Rasmus Andersson i Vegas, Hampus Lindholm i Boston, Oskar Sundqvist i St. Louis som spelar VM för Sverige nu, och så även Joel Eriksson Ek i Minnesota Wild. Så att det är ju väldigt många, på väldigt många plan som folk berörs av det här, givetvis. Och det är ju en otrolig tragedi. Jag menar, han lämnar ju, vad är det, 4 barn och flera barnbarn bakom sig också här. Mm. Och, ja, fruktansvärd historia, och det vill bara hoppas att, ja, som i alla såna här fall, att det på något vis kan bli sedelärande att man söker hjälp när man behöver det. Och inte ska behöva låta det gå så här långt. Och det var någonting fint som jag ändå hörde efter det här. Du känner ju till NHL Alumni Association som är liksom en organisation ledd av Glenn Healy, en tidigare NHL-målvakt, och som gör väldigt mycket för framförallt pensionerade spelare. Och Mattias Nordström, som vi kanske framförallt känner igen från Via Plays sändningar, har ju varit väldigt, eller är väldigt engagerad i det här. Och vad jag hörde här efteråt var att de ringde runt till väldigt många spelare som det har funnits oro kring deras mående, bara för att checka upp. Och otroligt bra initiativ, kan jag känna. För att tyvärr så är det ju så att det är mycket frågor kring, kanske framförallt de här spelarna som spelade under perioden när Claude Lemieux kom fram, 80-talet, 90-talet, när hockeyn var lite mer brutal än vad den är idag. Mm. Och hjärnskakningar var ett inslag som, ja, kanske inte ansågs så allvarligt som idag. Nej. Men som ju över tid ackumulerat kan få väldigt trista konsekvenser för en människa. Och vi vet ju inte om det här är någonting som har drabbat Claude Lemieux såklart, Peter, men frågan om CTE, som ju bland annat Bob Probert är väl det mest kända exemplet, den gamla slagskämpen, led av innan han avled. Alltså det är ju en fråga som kommer upp titt som tätt. tyvärr.
Ja, så här är det ju. Det här började ju egentligen inom amerikansk fotboll innan det blev en grej inom hockeyn. När man liksom började forska på det här, alltså varför är liksom mentala sammanbrott och ohälsa och så vidare så vanligt hos den här gruppen, givet att de på många sätt inte borde vara, alltså de borde inte vara i riskzonen, givet att de har gått om pengar, de har gått om folk omkring sig, de har gått om kontakter, de har levt i stort ett väldigt, väldigt roligt och lyckligt liv och så vidare. Men det är klart att det här måste man ju ta på allvar, och familjen valde ju också direkt ganska tidigt efter dödsbeskedet också att gå ut offentligt med att man donerar Claude Lemieux hjärna till den här forskningen som bedrivs vid ett universitet i Boston, tror jag det är. Ett institut i Boston. Sen vet man inte riktigt. Det finns ju mycket annat också. Det har kommit fram andra grejer i efterhand som man också hade lite kanske skänker lite klarhet i saker och ting. Till exempel så hade han ju tydligen en jobbig relation med sina barn. Barn som han hade svår kontakt med och så vidare. Så att det är mycket ryktespridning och det är mycket uppgifter som kommer fram som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Jag menar, det är så här, Claude Lemieux, det var ju inte heller så att liksom, man brukar ju prata om when the lights go out. Men jag menar, han hade ju inte spelat hockey i NHL på nästan 20 år, även om han gjorde en comeback när han var liksom 44 bast eller något i NHL. Men jag menar, det var inte så att han hade liksom, det var inte så att rampljuset bara hade slocknat och helt plötsligt var han ensam. För jag menar, han var ju, som du säger, en firad hockeyagent i jättemånga år och fanns med runt omkring spelet, hade kontakt med alla sina gamla vänner och kontakt i branschen, en meningsfull sysselsättning. Så att det är liksom inte riktigt samma narrativ här som vi hade med Wade Belak och Derek Bogard och när den liksom epidemin slog till i NHL för 15 år sedan. När vi hade 4 självmord där på något år bara.
Ja, gud, det var en hemsk period.
Ja, så att oavsett vad så är det en väldigt, väldigt sorglig tillställning i alla fall. Och det är ju en spelare som vi definitivt minns från en fantastisk karriär. Alltså, var han än fanns med i line-upen så hade du ju ett lag som kunde vinna Stanley Cup. Det är ju liksom den spelare man sist skulle vilja möta på isen i ett NHL-slutspel.
Ja, 4 Stanley Cup vann han alltså under karriären och blev ju även slutspelets mest värdefulla spelare. Fick Conn Smythe Trophy 1995 när New Jersey Devils vann finalen mot Detroit Red Wings. Precis. Vi går från ett ämne till ett annat och vi får väl ta Peter och stänga butiken lite kring hockey-VM, för att den gångna helgen så togs ju turneringen i mål. Det blev ingen vidare turnering för svensk vidkommande och ett tråkigt avslut för Sam Hallam givetvis att förlora mot Schweiz, som Sverige generellt sett har haft väldigt lätt för i en kvartsfinal där då. Men det fanns ju mycket annat också, men jag tänker vi kan väl börja med Tre Kronor och insatsen. När vi spelade in förra veckan så hade de ju precis lyckats krångla sig till den där kvartsfinalen tack vare en seger mot Slovakien i sista gruppspelsmatchen. Men det här var ju ett VM där man kände ganska tidigt att det här var inget svenskt guldlag direkt.
Nej, det var det ju inte. Det var ju också ett VM som blev ganska udda liksom, när så här Kanada ryker ut i semin och USA tog sig inte ens förbi kvarten. Och, ja, det var nästan juni innan det var över. Det var överhuvudtaget ett VM som engagerade mig väldigt lite, måste jag säga. Och det verkar så verkar det ha varit med många av de svenska spelarna också. För att, nej, men det här var inte riktigt en trupp som var byggd. Jag tror att Sverige hade inte haft mycket till chans mot ett Finland i en semifinal heller. Så att det man tar med sig från den här turneringen egentligen, det är ju att Schweiz igen lyckas ta sig till final och igen misslyckas göra ett mål. För tredje året i rad spelar man VM-final och gör inte ett enda mål.
Nej, det är faktiskt en väldigt anmärkningsvärd trend som schweizisk hockey är inne i. Alltså totalt egentligen dominanta i rakt genom hela turneringen, och så kommer de till den här finalen på hemmaplan till råga på allt och nej, ingenting. Jag kollade på finalen. Den var väl, den hade sina stunder absolut, men det var ju det var, alltså man kände liksom redan i första perioden att Schweiz spelade Finland rakt i händerna, för det var ju en klassisk sån match där man kände att okej, här finnarna kommer ju bara att ta hem det här, för att det var liksom, de spelade dem rakt i händerna på något vis. Och ja, jag vet inte vad det är med schweizisk hockey, det där får man väl göra en intern utredning på, men spelar man tre raka finaler utan att göra mål, då är det ju bevisligen någonting som knyter sig någonstans.
Nej, och sen är det väl ingen, det råder väl ingen panik i schweizisk hockey, men de har tagit sig till tre raka VM-finaler. Bara det är ju, det är ett jättestort framsteg för en nation som fram tills för 10 år sedan aldrig någonsin nämndes egentligen bland utmanarna i ens i VM-turneringar. Annat än som ett möjligt skrällgäng. Men nu har man ju liksom en trupp som man får loss typ alla sina bästa spelare från NHL. Det är i stort samma trupp som har varit med i de här senaste tre finalerna, men liksom med stommen hemma från Europa, som ju är högkvalitativa hockeyspelare rakt igenom. Men eller lite trist, det hade varit kul att se ett schweiziskt VM-guld, kan jag tycka, för det är ju en hockeynation som har varit på uppgång under ett antal år med många sympatiska spelare som man gillar, en sån som Roman Josi ung, när man ju verkligen att få vinna ett VM-guld, och särskilt nu på hemmaplan. Så att det, så att, ja, nej, det är tungt nu. Nu har vi ju då, vi ska ju prata om det lite mer här, men nu har vi Sverige alltså då fått stryk den här senaste veckan av Norge i både fotboll och ishockey. Finland har vunnit VM-guld, vilket innebär att min sommar kommer jag behöva sitta och lyssna på det här hela jävla tiden hos finska släkten. Och så har vi dessutom danskar som är utropstecken i Stanley Cup-finalen. Det är tungt att vara svensk just nu.
Det går ut för oss svenskar. Ja. Men frågan är inte om det går ännu mer ut för Nino Niederreiter, Peter, för lyssna på det här. 5 VM-finaler, 5 förluster.
Ja.
För El Nino. Vad säger man om det?
Jag vet inte, jag har aldrig spelat en VM-final själv, så jag hade varit rätt nöjd med den karriärresumén, men det är ju en jäkligt tråkig. Har vi inte någon Stanley Cup, alltså har vi inte Corey Perry något liknande i Stanley Cup-finaler?
Ja, han har ju faktiskt vunnit en Stanley Cup-final tidigt i karriären, men han var ju, det var ju lite samma sak för honom där, att han, varenda jäkla lag han kom till här sista åren, och vare sig det var Edmonton, Tampa eller vad det har varit, Montreal, Dallas, så har det blivit torsk. Ja. Så han vet också hur det känns, den gode Corey Perry, men har ju som sagt varit en Stanley Cup-titel sen tidigare. Men från Finlands perspektiv så, ja, man är inte förvånad över att ett lag som har Sasha Barkov som kapten går och vinner, för att han var ju briljant av det jag såg i Finland i den här turneringen. Men den jag skulle rikta lite extra rampljus mot, det är ju faktiskt han som avgjorde finalen. Det var väl den yngsta spelaren i laget, Konsta Helenius, som jag tycker ser hyperintressant ut. Och jag är inte dugg förvånad att det var han som gick in och satte ner foten i finalen. För att det, alltså det han visade under den där korta tiden med Buffalo i Stanley Cup-slutspelet, där känner man att wow, här finns det en lirare alltså.
Nej, men absolut, det var ju en spelare som liksom, ja, han åker ju inte tillbaka till AHL, så är det ju. Och ännu mer anledning att vara lite upphetsad över Buffalo Sabres kommande säsonger här naturligtvis. Och sen kommer han ju till VM sent och kliver in och är liksom en jätteviktig spelare för Finland, gör liksom 6 poäng på 6 matcher. Han är ju liksom... Alltså det är ju en spelare som, han är ju, fyller ju precis 20 år under turneringen, han var 19 bast liksom i slutspelet, så att det är ju en jättehäftig spelare att titta på, väldigt iskallt mål att göra också i ett sånt läge liksom, att en annan hade ju varit supernervös bara över att få spela några byten i en sån match, och han går in och hänger en sån kasse, så att ja, det ska bli jäkligt kul att se honom i NHL nästa år, och ja, grattis Finland får vi säga, där jag sa det.
Men kanske framförallt grattis Norge, för där har vi ändå VMs stora utropstecken. Och jag måste väl erkänna att nu får folk komma att tro att jag är en quisling här, men jag, mitt största vrål tror jag under hela VM-turneringen var när Noah Sten går in i förlängningen mot Kanada i bronsmatchen och stänker dit den där pucken. Inte för att jag normalt sett brukar hetsa upp mig kring bronsmatchen, men just den här matchen var jag tvungen att se, och min stackars 10-månaders dotter som jag var ensam hemma med, hon började ju gallskrika för att pappa skriker högt, förstod ingenting. Så att jag fick snabbt samla mig och trösta henne istället. Men det är så otroligt kul för norsk hockey, och peppar peppar, förhoppningsvis så kan det här leda till något gott på sikt för det norska programmet.
Ja, men verkligen, för det är ju inte bara så att de heller har, alltså, de har snubblat sig dit, utan de har ju tagit sig dit helt och hållet för egen maskin och mycket välförtjänt. Och jag menar, man tog poäng av Kanada i gruppspelet och hade ju faktiskt 2-0 med bara en minut lite drygt kvar av den här matchen också. Så det var ju liksom inte så att man studsade sig till en, jag trodde nog aldrig att de skulle vinna när de hade liksom släppt in den här kassen med, var det 8 sekunder kvar eller någonting.
Ja, precis.
När, var det Thomas eller vem var det som kvitterade?
Ja, precis. Jag
så där kände jag att ja, grattis Norge, det var kul så länge det varade, men jäkligt starkt. Vad betyder det här för Norge? Ja, förhoppningsvis en jäkla massa, för det är ju inte bara så, alltså, det var ju en framgång för Norge överhuvudtaget att gå till slutspel i den här turneringen. Jag vet inte när Norge senast gick till slutspel.
2012 om jag minns rätt.
Ja, det kanske de gjorde, ja, precis. Ja, de har slunkit in någon gång. Men jag menar, det här bronset, vad var det första gången de har slutat topp 4 sedan 1956 eller något sånt där?
Ja.
Helt galet facit. Det kan ju betyda jättemycket, för det vi vet med Norge är ju att tänk om de skulle bli bra i hockey och bestämma sig att bli bra i hockey. Då blir de ju helt jävla odrägliga direkt. Det är bara att titta på skidåkning och allt annat de ägnar sig åt. De blir ju bra som fan. De liksom så här, ja, helt plötsligt hittar man olja och så blir man typ bäst i världen på det. Detta lilla jävla Norge med 5 miljoner invånare, när de bestämmer sig för någonting så vill inte jag stå i vägen, det kan jag lova. Och om jag förstår snacket lite grann från de vänner man har i Norge som följer ishockey, så är ett jättestort problem är ju att det finns liksom inte stöd för att bygga ishallar i Norge. Det är liksom det allmänna i Norge, som ju precis som i Sverige är en förutsättning för väldigt mycket idrottsanläggningar. De uppskattar inte hockeyn som sport. Det har liksom inte satt sig att det skulle vara någonting att satsa på. Med lite tur kan ju det här, för ett land som Norge tar ju väldigt allvarligt på, när man får en internationell framgång så brukar ju det kunna driva upp otroligt mycket damm, både inom det politiska men också inom näringslivet. Och jag menar så här, Petter Stordalen skickar sin privatjet och åker med och guidar laget tillbaka hem till festen på Ullevål. Alltså mediautrymmet för ishockey i Norge har ju vuxit tusenfalt under de här veckorna. Och med lite tur så innebär ju det nu också att det börjar bli fart i liksom kommunstyrelsen och annat, vilka det är som sitter och bestämmer om det ska byggas fler ishallar i Norge. För får vi till det, då kan ju Norge med sin otroligt starka idrottstradition bli ett lag. Alltså varför skulle de inte kunna bli ett lag i nivå med Finland i ishockey? Nu tar ju det lite tid naturligtvis, men det vore riktigt kul med en hockeyrevolution i Norge.
Ja, jag håller med till 100%, och det är precis där man vill se att ursäkta uttrycket, men mindre hockeynationer tar steg framåt. Och det har man ju, alltså det har ju redan, den förvandlingen har ju redan startat i Norge. Det är bara att titta på vilka spelare de börjar få fram. Jag var själv på plats i Las Vegas här för 2 år sedan när både Mikael Brandsegg Nygård och Stian Solberg gick i första rundan. Det var ju första gången i NHL-draftens historia som två norrmän gjorde det. Och sen i fjol, Tinus Lukkoblar i andra rundan till Toronto. Niklas Aram Olsen kom väl att gå, kanske inte i första rundan, men kanske tidigt i andra rundan i den här draften. Så att det är bevisligen någonting som är på väg att hända, eller som redan har hänt på ungdomsnivå, som gör att de faktiskt får fram spelare som är mer än bara, ja, men går man tillbaks i tiden så var det så här, ja, du fick någon enstaka i SHL, du får liksom, du vinner på lotteriet och får fram en Mats Zuccarello, men sen de flesta jag kommer ihåg, det är liksom såna här som har varit i hockeyallsvenskan och testat men inte var liksom tillräckligt bra tränade för ens platsa där och åkte hem igen. Och nu känns det ju som att nu kommer fler och fler och de visar att de inte bara håller för hockeyallsvenskan utan även SHL. Och vissa har ju bevisligen en fin framtid i NHL också. Så att någonting har ju hänt och det är väl bara att hoppas att det kan hålla i sig. För du nämnde ju Schweiz tidigare och liksom den fina traditionen de på något vis har byggt upp här. Och där tror jag problemet är tvärtom, att de hade en period när de fick fram Roman Josi, Nino Niederreiter, Nico Hischier, Kevin Fiala etc. Men sen har det ju på senare år så har det ju varit desto sämre ställt på den. Jag menar, nej, de åkte inte till och med ut ur U18-VMs toppgrupp här om året.
Ja, det är inte mycket på 2000-talet som har varit intressant, utan det är ju från Josi 90 till Hischier 99 egentligen som man har haft. Det är ju ett gyllene årtionde i schweizisk hockey, och det är ju det man skördar framgångar på nu i senior-VM naturligtvis. Precis. Spelare som är liksom i 30-årsåldern. Men jag menar, ja, men man ska minnas...
Ja, men det är väl det som jag är lite orolig för. Alltså, Norge får till en bra generation nu, men de riktigt starka nationerna, det känns väl överflödigt att prata om kanske Kanada och USA här, för de har så mycket stort urval ändå. Men jag menar, ta Sverige och Finland är väl de bästa exemplen. Liksom. Det är ju att man kan göra det gång på gång, år efter år på något vis. Och det är väl där... Jag tror att de här mindre nationerna får svårt.
Nej, så är det naturligtvis. Men sen kan man väl minnas ändå det med den här norska truppen. Att det är ju liksom inte... Det är ju inte heller England eller Frankrike vi talar om. Jag menar, man har ändå... Jag menar så här, vi pratar om spelare från hockeyallsvenskan. Ja, absolut. Men en sån som Öby Olsen, liksom, han var väl i toppen av både poäng- och skytteligan i hockeyallsvenskan förra säsongen. Du har ju liksom flera högkvalitativa SHL-spelare. Jag menar, Backe Olsen som gjorde över 30 poäng i SHL. Noah Sten som ju är en väldigt fin spelare. Emilio Pettersen som har sett väldigt bra ut i Djurgården under säsongen. Så att, jag menar, det finns ju ändå en kärna och en stomme med etablerade... proffsspelare från den, får vi väl säga då, näst bästa ligan i världen. Så att jag menar, det finns ju ändå en stomme i det här norska laget som gör att överraskningen, det är klart att det är överraskande att slå ett Kanada med Sidney Crosby och Macklin Celebrini med flera i laget, det är klart att det är överraskande, men det är ju inte heller några duvungar de har att välja mellan Norge. Så jag menar, kvaliteten i bredden finns ju, och börjar man nu få fram de här toppnamnen också, då ökar ju medietrycket på hockeyn också, och få med sig allt det andra. Så att befolkningsunderlaget är ju vad det är. Ett land med 5 miljoner invånare kommer ju alltid att ha, och det gäller ju även Sverige, vi kommer ju aldrig ha bra kullar varje år. Så är det ju. Inte ens på 10 miljoner invånare och en enormt stark hockeytradition. För jag menar, Sverige är ju mindre än North Carolina där det nu spelas Stanley Cup-final, ska man komma ihåg. Så att jag menar, det... Ja, lite perspektiv.
Kvalitet framför kvantitet.
Ja, precis.
Men ja, precis. Nej, men vi håller tummarna för att det norska fenomenet håller i sig givetvis. Och jag minns ju i fjol när Danmark gick hela vägen till VM-semifinalen. Vi satt där och var glada för deras skull. Och så gjorde vi en intervju med Heinz Ehlers, den gamle storspelaren också. Pappa till Nikolaj Ehlers i Carolina Hurricanes där, och var liksom så, ah, men det kommer inte det här att få positiva effekter nu på dansk hockey. Och han suckade bara och sa, nej, jag har varit med om det här förut. Det blir några uppslag i tidningen, och som om några månader så har alla glömt det där, och det är ingen som kommer att ge hockey något större utrymme. Så man får ju hoppas för norsk skull då att det är bättre där. Men det kommer ju samtidigt ett fotbolls-VM här som riskerar att ta allt syre. Så jag tror att norrmännen, norska hockeykonnoisseurerna får nog fortsätta kämpa i motvind ett tag till. Men
ja, men man kan ju hoppas...
Några nya ishallar skulle ju inte skada direkt.
Du har ju i alla fall fått den externa push som behövdes för att ta sig över den här tröskeln. Det apropå dansk hockey där, det jag vet och det jag hört är ju att de gjorde ju väldigt mycket pengar på de här VM-turneringarna. När var det de arrangerade VM nu? Det var ju
i fjol tillsammans med Sverige då.
I fjol, och sen framförallt det VM som de hade för, vad är det då? 2018?
Ja, precis. Exakt. Det stämmer ju. Ja.
Där gjorde de ju jättemycket pengar, och tydligen så har de varit väldigt dåliga på att förvalta det här. De har lagt pengarna på administratörer och liknande, och sen vet jag inte om det är fakta, men det har ju inte kommit ut särskilt mycket bra ur dansk hockey vad gäller det kapitalinflödet som hände. Om man vänder på den här steken då och går till Norge, skulle Norge klara av att vara samarrangör till ett VM och dra in den här stridskassan till förbundet som till exempel danskarna lyckades göra? Finns det ens arenor till något sånt i Norge? Jag har dålig koll, måste jag säga.
Nej, det finns ju kanske ingen sån nationalarena på samma sätt. Jag menar, i Danmark så använder de ju den här Royal Arena som egentligen är väl en konsertlokal för VM 2018 där, när Sverige vann sitt senaste VM-guld. Och den var ju otroligt maffig faktiskt. Men det är väl frågan om i så fall. Man kan hitta en liknande lösning i Norge, att du hittar en annan arena och kan åtminstone temporärt göra den till en isarena eller till en hockeyarena. Ja.
För jag tänker, skulle man få en situation i Norge där man kanske tilldelar samma arrangörskap med Sverige eller för den delen Danmark eller liknande för en VM-turnering här om en 4-5 år eller när det är de lottar ute nu. Det tror jag skulle kunna vara en jättestor grej för norrmännen att få ett VM på hemmaplan. Så att, ja, nej, men kul att se, alltid roligt med sådana här upsets. Det är ju av den här anledningen vi spelar ett hockey-VM. Och jäkligt kul att Norge tar tillfället i akt och liksom gör något av att förvalta den chansen, så att all lycka till i framtiden Norge. Där jag sa det också. Nu har jag hyllat både Finland och Norge i det här avsnittet.
Ja, vi får gå och duscha efteråt, både du och jag, tror jag.
Jo.
Okej. Peter, vi går ner lite för landning här. Och jag har ju sett faktiskt här i dagen att eran draftbibel är ute till allmän beskådan.
Den landade i offentligheten igår tisdag klockan 16.00 svensk tid, slog den ner 2400 sidor med allt ni behöver veta, verkligen allt ni behöver veta och lite ni kanske inte behöver veta inför NHL-draften här om 3 veckor. Det är en fantastisk produkt. Mitt team har jobbat så hårt hela säsongen för att sätta ihop det här. Vi har många nyheter, givetvis massor av scouting-rapporter, betyg, rankings, allting. Har ni ett EP Premium-konto så måste ni verkligen plocka ner den här. Nu går den också att läsa på nätet i en e-reader om man inte vill tanka ner en 2400 sidor stor pdf-fil, vilket jag tycker att man bör göra. Men tänk på skogen och skriv inte ut den, utan läs den digitalt. Men den vill jag verkligen pusha för detta är, jag vågar säga det rakt upp och ner, det är den bästa draftguide som någonsin har gjorts i historien av någon, inklusive oss själva.
Ja, läckert. Jag ska in och titta på den själv här. Vi kommer ju ha givetvis en väldigt extensiv bevakning av NHL-draften på hockeysverige.se. Vi kommer ha våran juniorexpert Martin Jansson på plats i Buffalo båda dagarna. En hel vecka blir det i princip. För det är ju en väldigt spännande draft som alla som följde hockey-VM förstår, med framförallt då Ivar Stenberg och Viggo Björk givetvis, men det finns ju en hel rad andra svenska spelare som vi har varit inne på tidigare, Peter, som ju säkerligen kommer att kunna gå tidigt i årets draft. Så spännande för svensk hockey och spännande för er på EP såklart med den här produktionen. Alltså 2400 sidor.
Ja, precis. Det blir mycket. Det blir det. Men vi har ju också lagt in i princip alla scouting-rapporter och alla matchrapporter som vi har skrivit. Så att det är ju, man kan ju scrolla fram lite grann. Men det är ändå, vi tycker det är viktigt, alla de här scouterna som sitter och ser så mycket hockey och gör så mycket rapporter som ligger till underlag för hela den här guiden. Vi tycker det är viktigt att deras jobb får synas. Så att det finns också en light-version som är betydligt mer koncis om man inte vill gräva alldeles på djupet. Men en väldigt intressant produkt också naturligtvis efter att draften slut, om man sitter i Sverige och är fan till ett NHL-lag och kanske liksom inte har koll på alla de här 240 spelarna eller vad det är som kommer att draftas, så är det ju väldigt mycket att läsa in sig på i efterhand också omkring de spelarna som ens favoritklubb har valt. Och det finns ju klubbar här som har ganska mycket draftval i denna draften också, så att helt klart en del att läsa in sig på.
Verkligen. Och med det så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss här i Inside Hockey. Kanske lyssnar ni på Sportsnack, Sveriges nya sportradio, eller i er poddspelare. Oavsett vilket är vi tacksamma för visat intresse, och vi hörs naturligtvis igen nästa vecka. På återhörande.
Tack ska ni ha.